Välkomna till BIM-podden. Idag ska vi bland annat prata om robotar med Södertälje kommun. De har gjort en otrolig digital resa. Södertälje kommun är också nominerad till årets digitaliseringskommun. Så det kommer bli ett riktigt intressant avsnitt. Och vi har med oss här idag Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg på Södertälje kommun. Välkommen hit, Tony.
Hej Adam, tack. Jättekul att vara här.
Ja, men tack så jättemycket. Det är jag som ska tacka. Tony, du är från Södertälje kommun.
Södertälje kommun, yep. Ja.
Vad har du för tjänst där?
Jag är digitaliseringsstrateg och det betyder i kort att jag ska leda och samordna allting kring digitalisering i kommunen. Och jag har jobbat där sedan i mars 2018, det vill säga drygt ett år.
Var kommer du ifrån? Vad har du för bakgrund?
Jag är lärare i toppen, som jag brukar säga. Och sen jobbade jag som skolledare. Och började jobba med digitaliseringsfrågor på 90-talet egentligen. Där man använde distansutbildningar och tillgängligheten. Och jobbade så småningom i Botkyrka med strategiska frågor kring digitalisering av skolan.
Okej, så då har du varit med ett tag? Du sa sedan 90-talet?
Där. Just det.
Ja. Nej, men riktigt, riktigt intressant. Jag har ju följt er nu lite grann och kollat upp vad ni gör där. Otroligt spännande. Ni ligger verkligen i framkant när det gäller digitalisering. Vad tänker du så här, när det gäller digitalisering, vad anser du, vad sker i vår omvärld generellt?
Ja. Jag tror det är viktigt att vi förstår att Sverige är en del av Europa som är en del av världen kring detta. Jag menar, i Kina idag, då har man robotar som ankare, så att säga. Va? Att Rwanda var första landen i världen som hade en drönare. Flygplats till exempel.
Ja, så det visste inte jag.
Ja. Mobile money började man i Kenya 2007. Så att det är viktigt att vi förstår att utvecklingen kring digitalisering inte bara sker i Europa eller i USA, men i andra delar av världen. Vi måste verkligen ha ögonen upp. Och när det gäller AI, artificiell intelligens, är det väl i Asien och Kina där det händer väldigt, väldigt mycket. Och vi behöver ha ögonen på det. Och vad kan vi lära oss av detta? Och hur kan vi använda detta för att göra saker bättre?
Mm. Men hur tycker du Sverige ligger i förhållande till andra länder?
Man kan väl säga när World Economic Forum brukar säga att Sverige ligger topp 10 i världen när det gäller IT-infrastruktur, så att säga. Så att vi har den här grundinfrastrukturen. Men när det gäller att utnyttja möjligheter med digitalisering och AI, där ligger det inte alls lika bra till. Och OECDs rapport som kom bara förra veckan talar om att vi tappar farten, att vi får inte upp förändringshastigheten. Och det de säger i stort sett är att det kanske är så att det sättet vi har jobbat tidigare inte håller i den nya kontexten. Därför att digitalisering gör att det blir nya spelregler som påverkar hur vi lär oss, hur vi jobbar, hur vi kommunicerar, hur vi leder. Och det som var bra förut kanske inte är bra nu. Vi står inför stora potential men också stora utmaningar, tänker jag.
Ja, just det. Men om man skulle jämföra med våra grannländer, alltså i Norden?
Ja, till exempel Norge har kommit mycket längre på till exempel tillämpning inom digitalisering. Till exempel i Södertälje lanserade vi en AI-chatbot för en månad sedan. Vi fick inspirationen från Norge där 70 kommuner jobbar tillsammans kring detta. Och där förstår man att när 70 kommuner krokar arm, hur bra det kan bli. Vi behöver bli mycket, mycket bättre i Sverige, vill jag påstå, i att hitta samarbetsmodeller så att vi kan ge bättre service och öka farten. Att det här sättet att varje kommun ska jobba för sig, det håller inte i en digitaliserad värld. Därför att frågan är för komplexa, för svåra, och vi måste få upp farten. Så att vi har mycket att lära oss av Norge, Danmark kan vi lära oss mycket av, Estonia kan vi lära oss enormt mycket av. Vi behöver titta mycket mer på vår omvärld. Vi behöver förstå till exempel att när det gäller öppna data ligger vi ganska långt efter, och det hänger ihop med att vi inte har standarder, vi har inte tagit ett samlat grepp kring de här frågorna. Man brukar prata om att öppna data är den nya oljan, så att säga. Och datan överhuvudtaget är grunden i hela ta vara på AI, så att säga.
Ja, men det är jätteintressant, för jag träffade nyligen Anna Eriksson från DIGG.
Just det.
Så hon pratar väldigt mycket om det här. Yes. Nej, men jag tror det som du säger, att alltså man måste nog hitta bättre samarbetningsplattform och göra det tillsammans än att sitta enskild och uppfinna hjulet på nytt.
Det måste vi bli mycket bättre på. Och det gäller, och det som kommer att hjälpa oss i detta är att titta på vår own värld, men också kreativiteten. Vi måste ha mer fokus. Hur ska vi få fram ett mervärde? Och i en kommunkontext som Södertälje, vår huvudfråga är alltid, hur ska vi leverera bättre gentemot vår medborgare, så att säga. Och de vill ha, precis som alla andra medborgare, de vill ha svar på sina frågor dygnet runt. De vill kunna göra sina grejer när de är på pendeltåget på sin telefon, såklart. Precis som de kan göra med andra saker. Så att tricket från medborgare, inte såklart bara från Södertäljes medborgare, ökar därför att medborgarnas digital kompetens ökar. De ser att Skatteverket kan leverera.
Då måste man kunna liksom hänga med.
Man måste kunna hänga med, för annars blir man inte relevant. Och internet, som vi har pratat om tidigare, handlar väldigt mycket om en enorm större transparens. Förut kunde man säga att ja, men det här kan vi inte göra i vår kommun på grund av det och det och det. Men man kan inte säga så längre, för att vi alla lever i samma digitaliserad värld. Vi är bara olika bra på att ta vara på möjligheter och möter upp, tänker jag.
Vad är egentligen digitalisering?
Det är en begrepp som det finns väldigt många olika förklaringar på. Och när jag började i Södertälje, en av de sakerna vi gjorde var att vi samlade alla våra chefer och vi ställde den frågan, vad betyder digitalisering? Vi gjorde en enkel digital lösning där man fick upp det på en skärm. Och jag tror vi hade 150 personer och jag tror vi fick 122 olika svar.
Ja, just det. Så ni ville liksom, det var ju bra grej. Ni ville få en definition på liksom, begreppet.
Därför att om man inte har en gemensam syn kring vad digitalisering är, då blir det att man springer åt olika håll. Så det jobbet vi gör i Södertälje är att försöka få en samlad bild kring vad digitalisering betyder och är i Södertälje. Och vi har landat i att vi beskriver digitalisering ur fyra koncept. Och den ena är då det här med tillgänglighet. Och tillgängligheten kan handla om öppna data, eller man kan få svar från kontaktcenter dygnet runt, eller det kan vara att eleverna ska ha tillgång till läromedel round the clock, eller att de äldre har sensorer och så vidare och så vidare. Kompetens ser vi som en jättestor grej, att den digitala kompetensen av våra medarbetare, men också våra medborgare, så att säga. Om vi bygger upp en jättebra digital ekosystem, vad hjälper det om inte våra medborgare kan använda den, så att säga. Den tredje grejen i kompetensen är kompetensväxling. När vi nu börjar införa RPA, Robotic Process Automation, i Södertälje, som är redan på plats, vad som händer är att en del medarbetares uppgifter blir borta, och då ska de göra någonting annat. Vem ska hjälpa dem lära sig att göra den här annat? Så att det där med kompetensväxling blir en jättegrej. Innovation och utveckling är en jättefråga. Hur blir vi bättre på det? Hur blir vi bättre att förstå vår omvärld, att växla upp, att lära oss tillsammans? En jättefråga. Och den sista delen är då effektiviteten. Och delvis är det ekonomisk effektiviteten, såklart. Men också effektiviteten i hur jobbar vi på ett klokt sätt så att vi får ett mervärde. För att det är kanske så att det sättet vi har gjort tidigare kanske inte håller längre. Och det gäller för alla, lika så för mig som är digitaliseringsstrateg. Är det jag gör idag relevant, eller har jag missuppfattat alltihop? Det är viktiga frågor. Så att vi har försökt att samla oss kring de här begreppen.
Just det. Så ni satte er ner, försökte man få liksom definiera vad digitalisering betyder för er.
Yes.
Och det var ju en jättebra start. För jag kan ju liksom jämföra det här liksom med just med BIM i olika företag. Och liksom. För BIM betyder ju väldigt mycket, och det är ju verkligen rätt det ena eller den andra. Och Och det är viktigt att liksom, många som vill applicera liksom konceptet BIM i deras verksamhet, det är viktigt att liksom sätta sig ner och tänka efter, okej, okay, vad vill vi med BIM? Vad vill vi att BIM ska betyda för oss? Så att ja. Det här var ju väldigt bra sätt att gå framåt.
Ja.
Och det är väl kanske därför ni har lyckats så bra.
Det är en del av grejen, så att säga. För det här med samsyn och gemensam förståelse av var vi är själva, hur världen ser ut, vart vi vill komma och hur vi ska komma dit, det är väldigt viktigt. Va? För annars springer vi åt olika håll. Södertäljes absolut största styrka, tycker jag, kring digitalisering är att man har denna ambition att ta ett samlat grepp kring digitalisering. Och den är hela vägen från politiken i mål och budget 2018. Mm. Och det är den absolut största styrkan. Och min uppfattning är att man kan inte jobba med bara vissa delar av digitalisering. För då missar man helheten.
Mm.
För att när man försöker ta det samlade greppet, det är då man kan också hitta synergieffekter mellan de här olika processerna. Det är då man kan ta det här med kompetenser, det är då man kan ta det där med omvärldsanalysen, det är då man kan ställa den här typen av frågan. Vilken sorts ledarskap behöver vi i den här världen där utvecklingen blir kanske mycket, mycket viktigare än själva förvaltningen, så att säga.
Jag förstår. Varför är det viktigt att kommunerna arbetar proaktivt med digitalisering?
Enkelt uttryck skulle jag vilja säga att om vi inte gör det, då kommer vi inte att vara relevanta. Och idag lever än en gång våra medborgare i Södertälje, precis som alla, att de gör väldigt mycket på sin telefon. De betalar sin skatt på sin telefon och de beställer sina kläder och hit och dit och fram och tillbaka. Och det är klart att när de går till kommunen, de vill också göra det på
samma
det sättet. Att vem är vi till för? Jo, vi är till för medborgare. Vi behöver möta upp dem. Likaså med företagare. Vi behöver bli mycket bättre på kommun för att möta de behov, för att ge dem förutsättningar att utveckla. I ett större perspektiv handlar det om hur ska Södertälje bli en kommun som man vill både leva, bo och verka i. Är det en kommun som försöker verkligen vara med på banan och vara med på den här utvecklingen? Då blir man en attraktiv arbetsgivare och också en attraktivare plats att bo i, tänker vi.
Ja, men jättebra. Och Södertälje tar ett samlat grepp om digitalisering. Vad innebär det?
Det betyder flera saker. Delvis den här strategin som jag har pratat om, där vill säga vi får en gemensam syn. Men rent praktiskt är det så att vi, genom vår omvärldsanalys, genom att titta på Singapore eller Estonia eller Rwanda eller Kenya eller England eller whatever, då har vi försökt identifiera huvudprocesser inom digitalisering och initierat dem. Så till exempel, vi jobbar väldigt aktivt med öppna data. Så vi har lanserat vår portal för några månader sedan. Och den är då in i den ekosystem, den nationella ekosystem. Så när vi publicerar våra öppna data, publiceras den på den svenska öppna dataportalen, som i sin tur går till den europeiska öppna dataportalen. En av de sakerna vi gjorde i veckan var att publicera en karta över Södertälje som man kan ladda ner i Minecraft och bygga Södertälje i Minecraft.
Wow!
Eller hur?
Det är verkligen imponerande.
Och det initiativet kom från en av våra skolor som jobbar väldigt mycket. Så det blev ett samarbete mellan oss. Så då öppna data i den ena. En annan är vi jobbar såklart med artificiell intelligens. Som jag nämnde, vi lanserade vår AI-chatbot för ungefär en månad sedan som heter Kim.
Just det, vi ska prata om Kim och era robotar alldeles strax. Nej, men det är jättebra att ni tar fram olika liksom, format där folk kan gå in och ladda ner. Det hade ju varit nästa steg, det är ju att om kommunerna eller börja ta fram olika filformat också med 3D-modell. Finns vissa kommuner som har det.
Absolut, absolut. Och vi har börjat vår resa och vi har identifierat olika områden och försöker komma upp till banan. Och vi försöker också ta synergier mellan de här olika sakerna. Mellan öppna data och och våra e-tjänster och mellan öppna data och internet of things och mellan, så att, för det är de här synergierna när man kan få de här olika processerna att lira med varandra, det är då man kan ge en mycket bättre service till medborgare, det är då man får den stora mervärdet. Och vi verkligen inte först med detta såklart, va? Norge till exempel är duktig på de här sakerna, likaså Singapore till exempel.
Nej, men jag förstår. Mm. Vi pratade lite tidigare om det här med att det är bra att samarbeta.
Ja.
Men samarbetar ni med andra kommuner? Och i så fall, hur sker det här samarbetet mellan er?
Och jag vill mena, och vi vill mena, i en digitaliserad värld, det är samarbete. That's the name of the game, så att säga. De här frågorna kan man inte lösa själva. Det här är inte någon race. Södertälje ska inte bli bäst på det. Världen ser inte ut på det där sättet överhuvudtaget. Vägen framåt är att hitta samarbetspartner så att vi kan leverera någonting bättre. Att det ska gå fortare och det ska bli billigare, så att säga. Så att vi är väldigt proaktivt att hitta samarbetspartner i olika fält. Och om vi tar nu den här chatbotten, då samarbetar vi väldigt mycket just med Ekerö med detta. Va? När det gäller öppna data har vi fått väldigt mycket input från Lidingö som är väldigt duktig kring öppna data. Så vi jobbar med väldigt många olika partner för att få input och också så att kritiskt granska det vi gör så att vi kan göra det bättre. Helt
just det. Men hur ser processen ut? Är det så att har ni fordon där ni möts, eller är det så att någon kommun kanske kontaktar eller någon företag eller någon verksamhet där de säger så här, men hur kom, låt oss titta på det här.
Ja, det är väldigt olika skulle jag vilja säga. Just det, så att i det här stadiet där vi jobbar i, där vi kickstarter egentligen väldigt många processer. Till exempel när vi håller på med Internet of Things just nu till exempel, då kontaktade vi Linköping kommun för någon månad sedan.
Ja,
som har kommit mycket längre, får lite tips hur ni har gjort och så vidare. Så att beroende på områden, då samarbetar man på lite olika sätt. Men vi i Sverige, vill jag påstå, behöver bli mycket bättre att skala upp detta. Vi samarbetar också med kommuner i Storstockholm och fram och tillbaka. Men vi behöver hitta bättre sätt att det ska gå fortare. Mer värde, tänker jag.
Just det. Nu ska vi se era robotar.
Yep.
Två stycken.
Yep.
Kim. Och Ragnhild.
Ragnhild, just Ragnhild. Yes.
Men berätta om dem då.
Ja. Och Ragnhild, det är en så kallad RPA-robot, Robotic Process Automation. Och ett annat ord är att det är ett mjukvarurobot. Det vill säga det är en robot som får ett konto i systemet egentligen. Och den här typen av robot är bara bra på en sak, och det är då att göra repetitiva arbetsuppgifter.
Vad innebär det?
Det betyder att den kan logga in i ett system och hämta massor med information som vi säger den att den ska göra. Och sen kan den logga ut och sen logga in i nästa systemet och lägga in den där och sen skapa ett diagram och sen skicka det någon annanstans. Det vill säga det kan göra repetitiva arbetsuppgifter som vi har människor som gör idag.
Så den gör den liksom administrativa uppgifterna.
Ja, men den kan inte ta beslut.
Nej, just det.
Så att säga. Men idag, en av våra utmaningar, lika så många kommuner i Sverige, är att vi har väldigt välutbildad personal där de får ägna för mycket av sin tid åt repetitiva arbetsuppgifter. Och det vi gör när vi låter en robot göra detta, det vi gör är att vi frigör tid så att de här personerna, vi kan använda dem på ett bättre sätt så att de kanske kan ha, till exempel inom socialtjänsten, ha fler samtal med medborgare.
Just det. Så det är inte så att de tar någon tjänst, snarare de frigör de befintliga tjänsternas, alltså tiden för dem.
Ja, och oftast är det inte så att den tar bort en person, den kanske tar 25% av den personen och 20% av en annan. Så att säga. En av kommunernas utmaningar framöver är just hur ska vi få folk att jobba med oss överhuvudtaget, va? Så det handlar inte om att nu ska vi bli av med folk. Det handlar snarare om hur ska vi använda de kompetens vi har på bästa sätt. Och det här är ett sätt att göra detta så att säga, just nu. Så att vi driver flera processer kring detta.
Jag förstår. Och nu ska vi se. Och Kim då, är de likadant?
Nej, det och hela det här med robotar, det finns väldigt många olika typer. Så Ragnhild är en så kallad robotic process, en mjukvarorobot så att säga. Mm. Kim, det är, ja just det, Kim, som är en akronym för kommunen informerar medborgare.
Just det.
Och den är en så kallad chatbot. Och den bygger på, tekniken bygger på artificiell intelligens, det vill säga på maskinlärning så att säga. Och den finns då på kommunens hemsida. Just nu är det bara på kultur och fritid, för den håller på att lära upp sig. Mm. Det är det som är maskinlärning så att säga. Men vi implementerar det av flera skäl. Och den ena skälen är att öka tillgängligheten. Det vill säga att medborgarna ska kunna på fler svar på sina frågor på söndagar när de är på semester i Grekland.
Just.
Detta är viktigt. Mm. Och alla människor vill inte ringa. Den sista de vill göra är att ringa en annan människa. Mm. Så öka tillgängligheten är väldigt viktigt. En annan aspekt är lika så som med den andra roboten, att frigöra tid så att vi använder de kompetenser vi har på ett mer kvalificerat sätt. Och det här blir viktigt för organisationen, men det blir också viktigt så att vi blir en mer attraktivt arbetsgivare. Om man tittar i en tredje perspektiv kan man väl säga att när vi nu inför den här AI-chatbotten, det vi gör är att vi sätter AI på bordet i Södertälje. Att vi säger att nu börjar vi jobba med detta. Mm. Och det blir, när jag ska försöka förklara öppna dator eller IoT för kanske många, det kanske blir lite svårt. Men den här chatbotten gör att digitalisering blir väldigt påtagligt. Det blir väldigt påtagligt att det handlar inte om att the robots are coming. Det handlar om att the robots are här. Mm. Och det är viktigt för att öka medvetenheten både i organisationen, att nu händer det saker, men också i kommunen. Om vi tittar lite längre fram, det som kommer såklart är att den här chatbotten kommer att kunna skriva på olika språk såklart. Mm. Och det hela det här med voice recognition, att man ska kunna tala, är också inte så långt fram. Och du förstår att när vi har kommit dit, det kommer att bli en game changer. Mm. Så det gäller att vi är på banan, att vi lär oss i organisationen, att det här är en del av det här med tillgängligheten.
Så ja, just det. Mm. Och de är, jag läste någonstans också, de är liksom på provanställning just nu.
Just det. Så att vi har utvecklingssamtal.
Ja, det är bra. Ja, men jätteintressant.
Ja.
Du brukar citera ibland Dr. Phage Lee,
yes.
där hon säger så här, det finns ingen artificiell med artificiell intelligens.
Ja.
Vad menar du när du brukar citera henne?
Ja, just det. Hon är då en professor från Stanford, tror jag, i USA och en världsnamn in kring de här frågorna. Och när hon säger de här sakerna, det hon brukar referera till att det är just det att folk är rädda för robotar eller folk är rädda för artificiell intelligens.
Typ att de ska ta över.
Att ta över världen. Ja. Att vi får inte glömma att det är vi människor som skapar robotarna. Det är vi som har bollen.
Det är vi som styr.
Det är vi som styr. Men det hon menar också med det är att vi måste också tänka på att när vi bygger nu upp de här nya fälten inom artificiell intelligens, vi måste också tänka kritiskt så att vi inte bygger in gamla strukturer även i det nya. En klassisk är just den här som har blivit väldigt, väldigt stark inom AI, det är just den här med ansiktsigenkänningen så att säga. Och när man gjorde tester på det för något år sedan, då märkte man att den här ansiktsigenkänningen var mycket bättre på folk som såg ut som jag, det vill säga vita män i 60-årsåldern så att säga. Och då har man missat hela det där. Ja, men hur ser världen ut? Hur ser människor ut? Man har missat den etiska. Så det är så viktigt att förstå att det är vi som styr detta. Mm. Vi måste möta upp. Och lika så tänker jag när man resonerar mycket om sociala medier och med negativt. Vi måste också, men vi har en roll i det. Andra länder, vill jag påstå, är mycket mer proaktivt kring den etiska, kring de här sakerna. Så vi vuxna måste ta den här bollen. Det är vi som formar framtiden tillsammans, som alltid. Och det finns fantastiska potential, men vi måste ta bollen och vi måste ha koll på världen och komma överens om, men hur vill vi att världen ska se ut?
Just det.
Viktiga frågor, tänker jag.
Nej, men det är jätteintressant, för jag lyssnade lite på henne på YouTube. Så att jag rekommenderar er lyssnare och sök upp Dr. Phage Phage-Lee. Heter hon så? Jag uttalar det rätt så att det inte blir...
Jag vet inte. Jag brukar säga att jag vet inte hur jag uttalar. Ja. Men det är en sån vackert namn. Men...
Nej, men det var faktiskt jätteintressant det jag lyssnade.
Och man får inte glömma just de här mjuka delarna så att säga. Att
mjuka parametrarna.
Mjuka parametrarna. Mm. Det är det som... Hur bra vi är på det, det är det som kommer att göra hur kvalitet blivit. Vi måste tänka, hur vill vi att samhället ska se ut? Va? Hela det här med 40 timmars arbetsvecka till exempel, det är en struktur vi hittade på 70-talet.
Just
det. Det är ingenting som är ristat i sten. Vill vi att det ska se ut så där framöver, eller vill vi det på ett annat sätt? Vi behöver ta de här frågorna på bordet. Andra länder är mycket mer proaktivt, vill jag påstå, kring denna typen av frågor.
Ja, men det var jättebra. Vi nämnde ju, vi pratade också lite tidigare om så här andra så här utmaningar som finns, bland annat med att hitta bättre sätt att samarbeta. Vad tror du det finns för fler utmaningar just när det gäller digitalisering?
Den ena är, som vi nämnde tidigare, att i Sverige vi kanske inte har en samlad bild kring vad det här är. Jag tycker att vi är inte tillräckligt bra att omvärldsbevaka, att förstå vad vi själva är i relation till världen.
Just det.
Jag tycker vi behöver vara mycket mer självkritiska kring hur vi jobbar. För det är det jag brukar säga att ny teknik, gammal arbetssätt, ingen förändring. Och att säga till någon du måste jobba på ett nytt sätt, det hjälper inte. Va?
Nej,
man måste visa, men hur ska det här nya sättet? Och det är väl det vi försöker ändå göra i Södertälje.
Mm.
Att vi försöker visa ett annat sätt att jobba med de här typen av frågorna. Va? Mm. Där det ska vara skalbart, det ska gå fort. Och det ska ge ett mervärde och att man ska jobba med synergieffekten. Att man tar den här samlade grepp kring detta.
Mm.
Det tror jag är en väldigt viktig fråga.
Mm. Ja, men jag förstår. Varför tror du ni blev nominerade till årets digitaliseringskommun?
Jag tror därför att vi försöker ta ett samlat grepp. Och det är en väldigt skillnad att försöka ta ett samlat grepp kring dem, en helhetsgrepp eller en holistisk grepp, och att inte försöka det. Det som OECD än en gång pekar mot en stor utmaning i Sverige, det är den här stuprörstänkandet. Va? Mm. Det betyder att varje kommun är så speciell att de ska jobba på sitt sätt, eller även inom en kommun, att varje förvaltning eller kontor. Att det där håller inte i en digitaliserad värld. Just vi måste hitta andra arbetsformer. Och det tycker jag är vår styrka. Att den är förankrad hos politiken. Att de förstår att det här måste vi.
Mm.
Vi måste ta den här bollen.
Det som, att det följer liksom en röd tråd genom det hela. Det där ni inte kanske nischar på speciellt. Nej, det här ska nej. Vi... Det är mer helhetsgrepp. Ja.
Och jag tror just det där att den här röda tråden är enormt viktigt. Va?
Mm.
För då blir det mycket lättare att förankra. Då förstår man att jaha, men det är därför vi ska ha wifi på gator och torg. Det är därför vi ska ha sensorer på papperskorgen och så vidare. Därför att det är kopplat till det här sättet vi ser världen. Va?
Det är så viktigt att förstå liksom varför behövs det här. Ja,
och detta tror jag är så viktigt det du säger. Va? Att vi behöver ha en gemensam förståelse. Va? Varför det här är viktigt.
Mm.
Vad händer om Sverige inte tar bollen kring AI? Va? Om vi låter resten av världen bestämma de här sakerna. Va?
Just det.
Vad kommer, det blir en ekonomisk fråga och också en samhällsfråga. Det här är inte bara att Sverige halkar efter, Europa halkar efter. Va? Och en del menar på att Europa överhuvudtaget tittar väldigt mycket bakåt istället för framåt.
Mm.
Vi måste titta framåt. Va? Det finns bara en väg. Det är framåt och det är tillsammans, tänker jag.
Du brukar också nämna så här att, vad menar du med att framtiden är här? Är du redo?
Ja. och det är det där klassiska att man, många pratar om det här med digitalisering, men det blir inte påtagligt. Det vi gör här i Södertälje när vi lanserar de här robotar. Vår budskap till kommunen, både till medarbetare och till medborgare, är att the robots are not coming, they are here.
Mm. Nej, just det.
Och det är det vi behöver förstå. Och igår lyssnade jag till Göran Lindsjö som har varit också här. Mm. Och han pratade just om AI. Att många människor förstår inte att de använder AI varje dag. Just det. Att när de använder Spotify eller när de är på Facebook och fram och tillbaka. Mm. Och vi behöver förstå att den här förändringen är här nu. Att förstå att när man går in i affären nu, att då är inte så många kassor kvar. Då står man där och blipper själv. Mm. Att man förstår att detta kommer att påverka arbetsmarknaden väldigt snart.
Just det.
Vi måste förstå det så att vi inte blir överraskade.
Mm.
Det är otroligt att förstå vår samtid och förstå hur fort de här går. Och också förstå, men hur är det så att Kina har AI-ankare så att säga? Varför har inte vi det då?
Mm. Nej, men jätteintressant.
Mm.
Jag tänkte att vi ska börja avrunda lite. Och jag brukar i vanliga fall ställa en sista fråga till mina gäster. Och det är, vem vill du höra i BIM-podden?
Jag har verkligen funderat på det och det är många namn, men jag måste ändå föreslå Christian Gutman. Jag hoppas jag uttalar rätt. Han är en både en teoretiker och en entreprenör kring AI. Han spelar en stor roll idag kring AI och han en visionär och kan väldigt mycket om de här frågorna.
Just det. Christian Gutman.
Yes.
Jätteintressant. Och hur kan man nå dig om man vill? Och om våra lyssnare har lite frågor och sådär. Hur är det enklast?
Jag försöker leva i digitalisering, inte bara prata om det. Så att jag försöker jobba mycket transparent. Och det betyder att jag använder olika sociala medier.
Just det.
Skriver mycket på LinkedIn, skriver mycket på Twitter. Så där försöker jag vara transparent med vad jag tycker men också det vi gör. Så där är det absolut enklaste.
Okej, okay. Men jättebra. Tony, jättekul att ha dig här. Jag får återigen tacka.
Mm.
Och jag får önska dig lycka till med ditt och ert arbete framöver.
Tack, Adam.